I vår serie Hur vet du när det är klart? Ska vi idag koka te enligt konstens alla regler. Vår reporter Eva Frid har hälsat på hemma hos den blinde tefantasten Martin von Knorring.
Har ju då ett skafferi här med en väldig massa tesorter då, eftersom jag tycker att det är väldigt gott med te att samla på med. Gissningsvis så är det väl åtminstone runt 50 sorter eller någonting som fyller två hyllor i skafferiet här. Så att jag tänkte att vi skulle koka någonting. Vi kan ta det gamla hederliga söderte till exempel, som är en stor favorit för många. Som är en väldigt fin fruktblandning här.
Och det luktar lite sött och fruktigt här verkligen.
Sen finns det ju då flera olika sätt såklart att laga te. Jag kokar ju oftast i kastrull då. Sen kan man ju naturligtvis göra vattenkokare. Vi kan titta på det också sen. Men vi börjar med att göra ordning i kastrull. Och då tar vi kastrull här och fyller i vatten i den. Nu tar jag en lite större kastrull eftersom jag gör åt oss båda två. Normalt har jag en väldigt liten kastrull och en väldigt stor kopp, så att hela kastrullens innehåll ryms i muggen. Så då behöver jag inte ha så mycket koll på när jag häller upp hur fullt det blir. Så går vi bort till spisen och sätter på kastrullen och sätter på plattan.
Hur måttar du in kastrullen på plattan?
Ja, alltså jag har ju vanliga plattor bara, och när de är kalla så är det ju bara att känna efter hur kastrullen står. Jag vet inte hur man gör om man har spishäll, det har jag aldrig haft. Och så tar vi en stor tesil och lägger den i kastrullen, för det är lättare att sila nu än när man häller upp. Och sen tar jag min speciella teskopa, som jag skulle gissa att den rymmer ungefär en tesked. Och eftersom jag har tagit den stora kastrullen nu, så tror jag att två sådana blir alldeles lagom. Så häller vi i teet i silen i kastrullen, som idag är så pass full så att vattnet går ordentligt upp över tebladen som ligger i silen.
Om du då inte kokar i kastrull så kan du använda vattenkokare.
Ja, och nu är det så här att te ska ju helst inte koka utan bara vara uppe i nästan kokpunkten, sjuda alltså. Och man ska helst inte använda vatten som har varit kokt heller, eftersom det blir syrefattigare och ger mindre smak åt teet. Så att jag stänger av då vattenkokaren när den är nästan uppe i kokpunkten, och samma sak med kastrullen, tar jag av nästan när den kokar. Nu fyller jag vatten i vattenkokaren här.
Hur vet du när den är full?
Det känner jag med fingret. Det är ju bara kallt vatten man häller i, så att det är inte svårt. När man kokar vatten så börjar det ju först att låta lite grann, och sen blir det starkare och starkare och når en kulmen, för att sen börja bli svagare igen. Men det blir ett liksom mörkare ljud än det var innan. Precis när det har nått sin kulmen, när jag är på väg neråt igen, då brukar jag tycka att det är lagom att stänga av vattenkokaren eller ta kastrullen. Nu har vi vattenkokaren på väg. Och ska man göra te i en tekanna då till exempel, så är det väldigt bra att ha ett tygfilter. De brukar finnas att köpa och kostar inte särskilt mycket. Det är då en, man kan säga att det ser ut som en liten tygstrumpa som sitter fast på en metallring, som man då lägger högst upp i kannan så att tyget sticker ner i kannan då. Det finns i olika storlekar, och det får man väl prova vilken som passar till den tekanna man har. Och sen lägger man i tebladen först i filtret, och sen häller man på vattnet. Och när man då tycker att det har dragit lagom mycket, så kan man helt enkelt ta ur tygstrumpan och teet är färdigt i kannan.
Ska vi prova att montera en sån i tekannan?
Där har vi en. Och ta en av mina tre tekannor som står borta i fönstret. Så lyfter vi av locket och lägger i ramen som ligger nu uppe på kanten och strumpan sticker ner i. Så.
Då kan du även koka väldigt finmalet te här.
Och nu anser jag det lagom att stänga av vattenkokaren, för nu har det precis inte börjat koka. Så att nu har vi varmt vatten, men som inte har kokat, som är precis lagom för att hälla upp i tekannan som det nu ska vara te i. Men det gör vi inte nu, utan nu väntar vi på kastrullen istället.
Går vi bort till spisen så vi kommer nära dig den då? Mm. Varma teet i mikron då, är det någonting du gör?
Nej, det blir inte tillräckligt varmt för att det ska bli gott. Så det är ingenting att rekommendera. Egentligen skulle man kunna ha lock på för att det ska gå fortare, men problemet är att i och med att jag har kastrullen så full som jag har för att vattnet ska nå upp över silen så skulle det bli lite svårt.
Nu när du ska hälla av vattnet, hur gör du för att inte bränna dig då?
Man kan få en liten ledtråd om man håller tummen på utsidan av muggen. Så kan man hälla ganska fort i en början och sen känner man när värmen börjar krypa upp mot kanten. Då får man ta det försiktigare och hälla lite långsamt. Och sen kan man känna lite grann högst upp utan att bränna sig allt för mycket.
Med fingret i koppen?
Ja, precis. Nu börjar det närma sig. Och där tar jag av kastrullen och tycker att det är lagom. Och stänger av plattan förstås också. Så, nu får du dra en stund också. Normalt så säger man att te ska dra 2-3 minuter svart te. Men jag tycker ju om när det är starkt, så jag låter det gärna stå 5-10 minuter. Ja, då kanske det kan vara läge att börja hälla upp. Så då har vi kastrullen och går bort med den till diskbänken. Så, sen lyfter vi ur silen med tebladen i. Sådär. Och sen ska vi hälla. Häll åt dig då, så lägger vi fingret på utsidan av muggen. Och ja, där tror jag att din mugg var färdig faktiskt. Ställer vi den åt sidan. Så där, jag känner liksom med kanten, eller handen med kanten var kastrullen och sen var muggen och sen brukar det hamna rätt helt enkelt. Och det gjorde det nu också. Så där ja.
Ska vi unna oss en riktig god kopp te här?
Det tycker jag. Tar vi din mugg? Till bordet och gör så när jag bär muggar att jag håller ena handen, högra handen håller jag i muggörat och sen lägger jag handen ovanpå så man känner att när det kommer varmt mot handen på något ställe då håller man muggen snett. Så, där har din mugg landat. Och där landar min mugg. Så.
Får du ju provsmaka här.
Jag hör varken till de som har mjölk eller socker i för det mesta, utan jag gillar det svart och oftast väldigt mycket starkare än de flesta andra brukar vilja ha. Inte illa faktiskt.
Ja, den här klassiska söta smaken är så god på sötlighet tycker jag.
Ja, den är det. Ja, då har vi avnjutit vårat te och vår lussekatt. Så nu är vi tillbaka vid teskåpet här. Tänkte att vi skulle titta på lite olika tesorter och sådär. Jag har ju alltid tyckt om te ända sedan jag gick på låg- mellanstadiet någon gång. Men riktigt så här intresserad blev jag när jag började upptäcka tebutikerna på nätet för ungefär 5-6 år sedan. Sådär. Och tänkte vi skulle titta på några neutrala svarta te och sådär, för det folk tror väl kanske ofta att neutralt te är neutralt te och det är inte så stora skillnader på dem. Så att vi börjar med att lukta på ett Darjeeling-te. Det är ju de riktigt ansedda teerna från Darjeeling-distriktet i Indien. Och de indiska teerna, de har ofta en liksom lite gräsaktig doft. Mycket växtlighet i doften så där.
Det luktar liksom nyklippt gräsmatta nu här nästan.
Ja visst, lite så. De kan vara lite syrligare, lite sötare än så. Sen finns det ju Assam-teerna då som är lite ofta lite kraftigare än Darjeeling-teerna, men även de har den här lite gräsaktiga doften. Så kan vi ta ett Ceylon-te här från Ova-distriktet på östra Sri Lanka. Alltså Ceylon-teerna heter fortfarande Ceylon fast landet heter Sri Lanka numera. Och de har ofta en ganska syrlig fruktaktig doft. Det här tycker jag nästan luktar lite torkad aprikos eller någonting sånt.
Ja, det luktar som att det skulle vara smaksatt med frukt.
Mm. Så tar vi ett kinesiskt te då från Yunnan-provinsen från sydvästra Kina. Och det har en liksom mycket mer avrundad doft, rund och mjuk doft.
Väldigt behaglig doft.
Ja, absolut. Och därifrån från Yunnan-provinsen kommer ju väldigt mycket andra spännande teer också. Det kommer ju bland annat Pu'er-teerna som alltså är lagrat te som alltså fått torka extra långsamt.
Det luktar nästan lite åt gödselhållet.
Blötlagd halm brukar man säga lite grann att det luktar. Och det här var ju då lösa blad. Men sen finns det också för att det ska tåla och lagras längre. Säljs det ibland i såna här pressade kakor.
Oj, det är ju som en liten skål här. Med
ja, det brukar kallas för torcha. Det betyder fågelbo tydligen. Och det har den formen lite grann. Alltså, det kan ha formen av en stor tegelsten också ibland med inpressade motiv. Allt eftersom man lagrar den då så får smaken och doften mindre och mindre syrlighet och blir mer jordig istället. Det här kan lagras i upp till 20 år ungefär och hittar man riktigt gammalt sånt så kan det kosta väldigt, väldigt mycket.
För det här är ju en stor som min hand ungefär.
Ja, jag tror att den är 200 gram eller någonting sånt.
Och ligger inslagen i papper här.
Mm. Då får den ligga och lagra några år till så ska jag öppna den vid ett högtidligt tillfälle så småningom.
Vad är det för skillnad på de olika tefärgerna?
Ja, alltså vitt te, det är ju färska toppskott som snabbtorkar i solen bara. Och grönt te, det hettas ju upp för att torka då. Och kineserna, de torrsteker teet och Japan, de ångtorkar sitt te. Därför blir det ganska stor skillnad på japanskt och kinesiskt te. Det japanska blir mer gräsaktigt, men den kinesiska tycker jag får en lite liksom stekflotsaktig känsla nästan som jag inte alls är så förtjust i. Svart te, det får ju torka långsamt då, alltså självtorka i rumstemperatur bara. Så att bladen hinner vissna eller fermentera som man säger, lite finare språk.
Rött te då?
Det är ju en helt annan sak, en helt annan växt som växer i södra Afrika, rooibos, en buske då. Som man tar hela grenarna och maler ner till pulver.
Här inne i skåpet har du bara te i lösvikt. Varför då?
Ja, tepåsar tycker jag inte är speciellt mycket att ha. Oftast det är en nödlösning om man är iväg på resa kanske. Men det blir aldrig lika gott som lösviktste. Dels är det väldigt finmalet och dels använder man ofta den billigaste kvaliteten till påsarna. Alltså även när man köper lösviktste så föredrar jag att få te som är hela blad istället för finkrossat, därför att det är allt för fint så blir det bara väldigt starkt innan det hinner få någon som helst fyllighet.
Du förvarar dina teer i ett mörkt skåp, varför då?
Ja, de ska ju helst inte stå ljust då. Och sen finns det väl de som tycker att man måste hälla upp i burk också, att man inte kan ha dem kvar i papperspaketen, men jag tycker att det fungerar om de är någorlunda täta, alltså om det är plast utanpå dem så kan det vara okej. Och då måste man försluta dem ordentligt. Jag brukar sätta ett gem, rulla ihop och sätta ett gem högst upp, men en påsklämma fungerar också ganska bra.
För vad händer om du inte försluter påsarna?
Ja, då försvinner ju doften väldigt, väldigt snabbt. Och det går på några dagar bara. Framförallt är det de smaksatta teerna som är känsliga för det. Som tappar sin doft och sin smak ganska snabbt.
Martin von Knorring berättade om de olika tesorterna i skafferiet för Eva Frid. Tidigare reportage i den här serien, Hur vet du när det är klart, finns under länken kokboken på vår hemsida skanestaltidning.se.